första Thessalonikerbrevet 4:3. Där ska vi titta på en enda vers och sen ska vi titta på en rad olika versar. Ja, men fanns det någonting? Nej, jag tror inte det. Ja. Aha, okej. Ja, om de är intresserade så absolut. Så. Ja, okej. Så, välkomna allesammans och välkomna också alla ni som har kommit med via inspelningen här. Vi ska börja med bön och sen som sagt var titta på första Thessalonikerbrevet 4:3. Sen kommer vi att titta på ett antal olika verser, men det gör vi efterhand. Så börja där. Herre, vi ber att du välsignar den här stunden. De här tankarna, Jesus. Varje dag är en gåva från dig, Jesus. Varje predikan är en möjlighet att växa i nåd och sanning. Nåd och kunskap om dig, Jesus. Herre, vi ber att du smörjer din tjänares mun att tala ditt ord. Herre, vi ber att vi skulle uttrycka din vilja, ditt hjärta till oss idag. Vi ber att du talar till oss var och en personligen. Vi är olika. Alla behoven är väldigt olika. Men du kan möta alla behov lika bra, lika mycket samtidigt. Vi ber nu för detta i ditt namn, Jesus. Amen. Första Thessalonikerbrevet 4:3. Har ni någon gång undrat över vad som är Guds vilja? Ni hör ut den här frågan. Vad är Guds vilja för mitt liv? Om ni till och med den kategori som jag är i då, så är det ju det strular man med det där då. Det är inte bra. Därför att jag tror att Gud är ganska tydlig över det här. Det är ofta med osäkerhet att göra och så vidare. Men vad är Guds vilja? Här står det helt tydligt vad Guds vilja är. Så jag bara läser det och sen ber vi och går hem. Första Thessalonikerbrevet 4:3. Detta är Guds vilja. Har ni missat den versen? Eller vad är det frågan om? Att ni helgas. Och att ni avhåller er från otukt. Men att helgas, det är ett ord i grekiska som är hagiazo. Och det betyder helt enkelt att avskiljas till Gud. Och när vi tror på Jesus Kristus, i det ögonblicket att jag tror att han är Guds son, att han kom in i världen och betalade för mina synder, och jag tror på detta, då blir jag hagiazo. Det vill säga, jag blir helgad. Jag blir avskild till honom en gång för alla. Och det kallar vi för en ställningsmässig helgelse. Men det är inte det han talar om här. Utan Guds vilja är att vi progressivt blir helgade. Här använder han det i presens. Det vill säga att vi kontinuerligt blir helgade, avskilda till honom. Och att vi på område efter område lär känna hans vilja. Så att vårt liv, vår erfarenhet matchar vår ställning. Det vill säga, vi är redan gjorda till att vara hans barn. Vi är redan rättfärdiga i hans ögon på grund av att vi har Jesu rättfärdighet. Men vårt liv speglar inte alltid detta. Och det är det han säger, att det är Guds vilja. Så nu blev det helt plötsligt det här väldigt specifika. Blev ju lite mer vagt nu då, för att vad innebär det då? Och det är det vi ska titta på idag. Och ibland kan det vara svårt att fatta beslut, eller hur? Vissa människor har inga problem med det. Inte överhuvudtaget. Man bara gör det, man bara går vidare. Det blir pannkaka av allting. Sen får man reda ut det. Andra människor fattar aldrig beslut. Man bara skjuter upp det. Tills någon annan fattar beslutet åt den. Och så är man fördömd och arg och sur för det. Och de flesta människorna befinner sig antagligen någonstans mitt emellan de här två extrema varianterna. Men hur fattar vi beslut om tveksamma saker? Ni vet, det finns vissa saker som är ganska uppenbara. Till exempel, om jag går ut och så tänker jag så här, ska jag stjäla den där bilen eller inte? Jag behöver inte ställa den frågan, liksom, vad är din vilja? Ska jag liksom ta en dag av bön och fasta för att få reda på om jag ska stjäla grannens bil? Jag behöver inte göra det. Det är inte Guds vilja att bli stjäl. Väldigt, väldigt enkelt. Vi kan säga samma sak om en mängd olika saker. Liksom. Ska jag vara otrogen eller inte, Gud? Kan du berätta nu liksom om det? Nej, det ska jag inte vara. Så det finns många saker som är väldigt enkla. Gud har redan talat om det. Vi behöver inte diskutera dem. Det är bara i köttet, i den gamla naturen som vi gör det. Så många saker, och faktum är att fler saker än vi tror är faktiskt självklara. Men det finns ändå en massa saker som inte är det. Och vi gillar de här sakerna, så här, det är såna här gråzoner, liksom du vet sådär. Och där tycker vi liksom att vi kan ta oss alla möjliga friheter och ursäkta oss. Men det finns en saker som kanske inte alltid är svart eller vitt. Och det står inte i klartext i skriften vad vi ska göra. Det är det som jag vill tala om idag. Och titeln för min predikan är tveka inte om de tveksamma sakerna. Tveka inte om de tveksamma sakerna. Det vill säga, det finns en massa tveksamma saker, men vi behöver inte vara så tveksamma om dem. Därför att Gud har gett oss vägledning. Vi ska titta på 6 olika saker. Och nu säger någon, ja, men du brukar ju ha bara 3 punkter i dina predikningar. Betyder det att predikan ska bli dubbelt så lång idag som den är som vanligt? Nej, punkterna är hälften så långa. Så det blir en helt vanlig predikan. Men 6 olika saker. Den här första saken som vi ska titta på, det är lägg bort det som tynger. Lägg bort det som tynger. Och den versen som vi ska använda för att kika på det, den hittar vi i Hebreerbrevets 12:e kapitel. Och den första versen, Hebreerbrevet 12:1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Vad är det för en sky av vittnen? En del säger att det här handlar om änglarna som ser oss. Andra talar om att det kanske handlar om de som har varit troende och är döda. De på något sätt möjligen har tillgång till att heja på oss i det här livet. Tveksamt, men vi vet inte exakt. Men både änglarna och andra troende som har gått före oss är intresserade av våra liv. Och framförallt Gud är väldigt intresserad av våra liv. Och han säger här att vi ska lägga bort allt som tynger. Och det är intressant, för det här ordet i grekiskan för tynger, det är något, det betyder att skickligt omringa någon. Har ni sett det någon gång, liksom man jagar ett djur eller någonting, och man omringar det här djuret, liksom det kommer ingenstans. På det här sättet liksom finns det saker som effektivt omringar oss och tynger ner oss när de får tag på oss. Och det här ordet liksom att tynga ner, det handlar inte om en tjockis som ska springa sprinter liksom, och säger, men du tappar lite vikt inför loppet här så blir det bra ungefär. Liksom, det är inte det. Men poängen är att för alla er som har tränat, idrottat, tävlat, så vet ni att det värsta man kan göra inför en träningspass eller en tävling, det är att sätta sig ner och äta en jättestor middag precis innan. Det går inte. Då blir det katastrof. Men det betyder inte att den här middagen är fel vid ett annat tillfälle. Eller hur? Om jag nu vill äta biffstek med lök och pommes frites och allt vad det nu kan vara liksom i mängder på lördag kväll. Det kan vara helt okej. Men inte en timme före jag ska springa ett lopp och så vidare. Och det är ungefär samma idé här som han har. Han säger att det finns många saker som inte nödvändigtvis är syndiga. Men frågan är bara, i mitt sammanhang, i min vandring, i mitt lopp som jag löper genom den här världen, kommer det att påverka mig positivt? Kommer det att hjälpa mig? Behöver jag detta? Det är egentligen det som han säger. Och igår så var det Ältasjön runt. Det vill säga ett lopp där man springer runt den här sjön som vi bor väldigt nära. Och det blir en sån här lite folkfest. Det finns liksom någonting för herrarna, någonting för damerna och någonting för ungdomarna. Och det finns halva sträckan och det finns korv och det finns dricka och det finns lite jippo. Liksom. Det är en folkfest, men det är också en tävling. Och Tina har gick dit med Shake. Och det var på slutet. Så att det var nästan färdigt liksom. Men när vi var på väg dit så kommer det en man och springer om oss. Och det var så uppenbart att den här mannen hade ett fysiskt handikapp. Det gick inte fort och man kunde se att han inte var så duktig. Och vad som hände då var att när man kommer fram till Älta idrottsplats så är det ju en fotbollsplan. Och så finns det liksom, man springer runt den på det här sättet. Det här liksom sista varvet. Och där springer han och så, nu hittar jag på ett annat namn här och säger, men här kommer nummer 54, Anders Johansson. Och han springer nu i mål, grattis. Och sen direkt efter det så säger den här kommentatorn då liksom, jaha, då är vi klara för idag. Det var alltså den sista personen som kom inspringande. Och jag tänkte på det, han fullbordade loppet med sitt handikapp. Det var hundratals, kanske tusentals som hade sprungit innan honom och varit i mål sedan en timme tillbaka. Men det kommer. Och jag tyckte bara att det är så häftigt liksom, för det handlar inte om att jag ska tävla mot de bästa eller vad det nu handlar. Det handlar om att jag löper mitt lopp och det gjorde han. Och det var så uppenbart att han hade gett sitt bästa. Och det är det enda som Gud begär, att vi ger vårt bästa. Han säger inte att jag måste vara bättre än den och den eller göra någonting annorlunda. Han säger bara, du har fått vissa förutsättningar. Det är de förutsättningarna som jag är intresserad av. Löp loppet. Låt ingenting tynga ner dig. Ät gärna biffstek med lök och pommes frites, men inte precis innan du ska träna. Inte precis innan du ska löpa ett lopp och så vidare. Så det handlar inte om att det finns vissa saker som inte är okej. Det handlar bara om, är det rätt just nu? Behöver vi detta för att vara effektiva i det här loppet? Första punkten. Andra punkten, tvivla inte. Vi kan slå upp Romarbrevet 14, vers 23. Romarbrevet 14, 23. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Den är någonting att bita i. Allt som inte sker av tro är synd. Vad är bakgrunden till den här versen? Jo, att på den här tiden, och också i Rom, eller förlåt mig Rom, där de befann sig, så hade man en massa religioner. Och i de här religionerna så offrade man. Man hade alltså slaktade djur. Man hade djuroffer. Och vad som hände då, det var att efter en tid så hamnade det här köttet från de här djuren på marknadsplatsen. Och det uppstod en del problem där. Liksom, kan jag äta det här som kristen eller kan jag det inte? I vers 2, samma kapitel 14, så står det mera här. En har tro till att äta allt, det vill säga köttet som finns på marknaden, som är slaktat och offrat till avgudarna. Men en annan som är svag äter bara grönsaker, och det handlar inte om att det är någon som är vegetarian. Det handlar om att det är någon som inte vågar, det kan det vara också, men som inte vågar äta det här köttet. Därför jag har ju varit i kontakt med de här avgudarna. Och de här avgudarna, de är ingenting. Men de är någonting för vissa personer. De är någonting. Vi har alla en olika bakgrund. Kulturell bakgrund, uppväxt, sociala förhållanden. Så vi har alla med oss någonting. Vi tänker annorlunda. Vi relaterar annorlunda till en massa olika saker. Och så gjorde man också vid den här tiden. Läs nu vad det står i vers 5. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Vad är det för dagar han talar om? Ja, judarna firade sin sabbat. Men andra religioner hade också heliga dagar och så vidare. Så man hade en massa olika bakgrund, olika saker. Och för en del människor så var det här stort. Man kom till tro, men man kunde inte riktigt släppa det. Men i Kristus så är alla dagar lika. Liksom. Vi behöver inte på det sättet fira någonting. Vi kan fira en högtid. Det kan vi göra. Men inte det att det på det sättet liksom är någon slags helig dag. Utan alla dagar är en gåva från Gud. Men han säger att alla har inte den förmågan att göra den urskiljningen. Och i vers 3 så säger han: den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Så han säger här att det är olika. Var försiktiga med de här sakerna. Men tvivla inte. Utan det vi gör och det är det som vi ser här i vers 5, B-delen. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Jag tycker det är så härligt liksom när vi kommer fram till övertygelse. Baserade på Guds ord. Baserade på sanningen. Och jag har ett gott samvete och jag gör det. Jag dömer ingen annan för att de inte gör det. Och jag låter inte heller mig själv bli dömd därför att jag gör det. Därför att jag gör det med full förvissning att det här är rätt inför Gud. Och det är en härlig känsla som inte är, jag säger inte att den inte är lätt eller svår menar jag, men vi kan ha den när vi liksom arbetar på den. Så vad betyder det här? Det betyder att två människor kan göra samma sak, men för den ena är det synd och för den andra inte. Och det där älskar vissa människor. Åh, just det, för mig är det okej liksom att göra det här och det här och det här. Nej, det är inte okej att göra det här och det här och det här. Det är en massa saker som inte alls är okej att göra. Det är synd, det är fel, det är inte det det handlar om. Men det finns vissa saker på ett visst plan som faktiskt är väldigt olika. Jag talar inte om att bo sambo är rätt för en och bo sambo är fel för en annan. Bibeln är väldigt klar över sådana saker. Vi behöver inte diskutera det. Men det här handlar om någonting annat. Så på område efter område så behöver vi inte tvivla. Gud gör sitt verk i våra sinnen, i våra hjärtan. Så vi lägger bort det som tynger. Vi tvivlar inte. Och sen ska vi gå till nästa punkt. Och det är att jag ställer mig frågan. Är jag till fall för någon människa? Första Korinthierbrevet 8:13. Första Korinthierbrevet 8 och vers 13. Alltså, nu är vi tillbaka så mycket om mat idag. Alltså om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin mera äta kött. Så jag inte blir orsak till min broders fall. Vi sa att det här köttet, det hamnade på marknadsplatserna. Vissa kristna, de hade förstått det här. Att de här avgudarna, de är ingenting. Så att här har jag ett gyllene tillfälle att få mig en bra köttbit till ett bra pris. Liksom, det är rea här. Så de gjorde det. Men för andra människor som hade varit avgörd och kommit till tro. Liksom, nej. Liksom, jag kan inte göra det här. Så det var ett problem. Och då säger han här att det är okej att äta det där köttet. Men om det är en stötesten för någon annan. Låt det vara. Varför? Jo, därför att du ska inte vara till fall för någon broder eller syster. Och jag kommer ihåg när jag har en bibel så jag skriver i den och jag har papper i den. Och när jag har läst färdigt så lägger jag den var som helst. Inklusive på golvet. Liksom. Det, jag har alla möjliga. Liksom. Jag kommer ihåg en gång, pastor Matti han sa till mig. Jag har den här övertygelsen att man ska inte lägga en bibel på golvet. Nej, okej. Okay. Och alla där hade ju sina biblar på golvet antagligen. Vadå? Det var inte så farligt liksom. Vadå? Så jag brydde mig inte så mycket om det där. Så var jag i Finland. Jag predikade. Eller i ett hem, det var mycket folk där. Och sen efteråt så gör jag samma sak. Jag lägger min bibel på golvet. Och jag har inga problem med det. Jag anser att det här är Guds ord. Men Guds ord är i himlen. Det är för evigt fast i himlen. Det är bara papper och bläck här. En bok. Så på det sättet liksom. Det är inget problem. Men jag gjorde som jag gjorde. Helt plötsligt så knackar någon person med på axeln. Och det är en man från Pakistan. Med mycket, mycket fin ande. Mycket, mycket fin ande. Pastor. Bibeln som satt den i händerna på mig. Inte där. Jag tänkte liksom det liksom att vad då? Du gör så, jag gör så. Lägg ägg. Som man sa förr i tiden. Stick härifrån. Du har inte hört den. Okej, varsågod. Okay. Lägg ägg. Men vet du vad jag menar? Liksom, det handlar inte om rätt eller fel. Var och en gör vad här. Men om jag är en broder till stötesten, pastor Matti har levt i den delen av världen och han vet hur det fungerar och så vidare. Och han har rätt att ha den övertygelsen. Den här mannen hade det. Varför ska jag vara honom till en stötesten? Här är en man som har suttit och predikat för mig. Lärare, undervisat mig. Och ja, han lägger Bibeln på gång. En helig bok. Vet ni, förstår ni sammanhanget? Är jag till fall för någon? Det är det som är frågan. Inte liksom vad som är rätt och fel. Jag kan ha en timslång diskussion om det här. Bla 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 bla. Det är inte det. Är jag till fall för någon? Det är en fråga. Nästa punkt. Nummer 4. Får inte bli dubbelt så långt nu som jag lovade. Kontrollerar någonting mig. Vi håller oss i första Korinthierbrevet. I kapitel 6. Eller backa då till 6. Vi var i 8 här. Vers 12, så första Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Allt är tillåtet. Det är också en vers som många älskar. Ja, det ser man. Jag kan göra vad jag vill. Liksom. Det är helt okej. Jag har den friheten i Herren. Är det verkligen så? Ja, ni får själva avgöra. Jag tror inte det. Det finns många saker. Allt är inte tillåtet. Många saker är tydligt uppenbarat i skriften att det inte är okej. Det vet vi. Men på de här områdena där vi hittar de här lite tveksamma sakerna. Ja, där kan det bli lite saker. Okej, allt är tillåtet. Och kanske det är det för mig. Men det handlar inte bara om en massa saker. Pornografi, droger, liksom sådana här saker som vi kanske tänker. Det kan vara något gott eller något neutralt. Till exempel fiske. Ingen som håller på med fiske. Frimärken, fotboll, tre ord som börjar på F. Olika saker. Det vet liksom någonting. Och jag har varit i Indien ett antal gånger. Och många av er har ju lärt känna pastor Brian själv under åren. Och han är faktiskt ganska idrottsintresserad. Och för vissa man, liksom idrott liksom, hemskt liksom, syndigt. Ja, det kan det vara. Om det är fel. Om jag gör det på ett fel, så om jag har, om inte mitt hjärta är rätt. Men det behöver inte vara. Och det är så häftigt med honom därför att jag vet många gånger liksom så här att man kunde komma hem, vi har haft liksom en full dag, flera möten så här som en konferens och så vidare. Och liksom verkligen en full dag. Och så kommer man hem sen och så. Då sätter han sig liksom och tittar på kanske ofta är fotboll eller tennis, det är hans två favoriter och tittar på det. Men det är så häftigt därför att om någon kommer in i rummet och säger någonting, har en fråga eller någonting. Tyst liksom, jag kollar på fotbollen, liksom ut med det. Inte. Han är direkt där, liksom, boom, säger det bara, så plockar han upp Guds ord. Det är inte liksom... Det är inte de här grejerna som är där uppe. Det är någonting annat. Men skarp, och det är det jag menar. Att kontrollera de här sakerna. Är det det som handlar? Är det det som ställer jag in allt annat bara för att jag måste liksom vara och kolla de här grejerna? Det är det handlar om. Har jag distans till det? Och kontrollera det mig. Och ordet här i grekiskan, det är sumfero. Och det är väldigt intressant för att den här lilla prefixet innan, sum, det är ju där vi får svenska ordet summera till exempel. Eller, alltså att man, det betyder att föra samman sumfero. Att är det här, de här sakerna som kontrollerar mig, är det någonting som inte bidrar till att allting i mitt liv förs samman till att Gud blir förhärligad? Det är det som det handlar om. Så att med andra ord, det finns en massa saker där ute som bidrar. En av de saker som jag älskar att göra, jag har inte tid att göra det och gör det knappast aldrig, men om jag får chansen så är det, liksom, det är att följa någon persons resa mot en vinst. En idrottsman som har vunnit någonting eller gjort liksom. Därför att vad handlar det om? Det handlar inte bara om att jag ska vinna den här tävlingen liksom. Det gäller bara att dyka upp då. Jag skriver in det i kalendern. Nej, knappast. Det är ett fruktansvärt hårt arbete. Och allt jag gör, saker som jag aldrig skulle tänka på normalt sett. Ja, jag får väl jogga lite ett par, tre gånger i veckan. Och så dricker jag lättmjölk istället för vanlig mjölk då ungefär. Då är jag okej här va. Sen kan jag tävla. Nej, allt måste tänkas på. Varenda liten grej måste föras samman för att bidra till att jag blir nummer ett i tävling. Och det är det som är häftigt. Kontrollera någonting med. Är det någonting i det här livet som gör att jag, alla de här grejerna inte, det för inte samman så att allting liksom bidrar till att jag vandrar med honom och når mitt mål, nämligen att bli Kristuslik. Så kontrollera mig. Femte. Bidrar det till att någon lär känna Herren? Bidrar det till att någon lär känna Herren? Kolosserbrevet 4:5. Kolosserbrevets fjärde kapitel, femte versen. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Här har vi en knepig fråga. Riktigt knepig fråga. Ska jag som kristen umgås med ofrälsta människor? Och svaret som jag ger, det är både ja och nej, men det är inte mitt svar som är intressant, utan det som är intressant är vad skriften har att säga. Om jag inte umgås med ofrälsta, hur ska jag då kunna vinna dem? Det är ganska enkelt. Men nu är det ju så att vi har ju grannar, och vi har ju arbetskamrater, och vi har ju släktingar och så vidare. Och de har vi ju en naturlig kontaktyta med. Men utöver det då? Ja, det är lite sådär svårt kan vara. Varför? Jo, därför att i första Korinthierbrevet 15. Första Korinthierbrevet 15. Och versarna 33-34. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seende. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud, till er skam säger jag detta. Så jag säger att det finns ett umgänge som inte är bra. Är det okej att säga det? Ja, jag hoppas det. Och även om det inte är det så ber jag inte om ursäkt för det. Men det finns vissa relationer som jag inte bör ha. Och den fråga som jag bör ställa mig, den är följande. Vem är det som påverkar vem? Alltså, jag hänger med de här människorna och du vet, jag ska liksom så småningom berätta evangelium för dem. Man öppnar inte munnen. Det är de som påverkar mig. Det är de som släpar runt mig och gör en massa saker och jag bara liksom jamsar med. De relationerna är inte bra alls. De bidrar inte till att någon lär känna här. Vad som bidrar, det är att jag är den som påverkar dem. Jag har använt den här illustrationen tidigare. Men vi hade, jag hoppas ni har glömt den då, ni som har hört den tidigare. Men för en minst 10 år sedan, förmodligen mer. Jag tror att Rosmarie var med, jag kommer inte ihåg. I Malmö, de hade en konferens där. Och pastor Gary Greenwald var Hylje Park var vi. Och han berättar om när han kom till tro. Och han sa så här att hans kompisar, de var där borta. Och de och sa liksom, vad håller du på med liksom? Och han tänkte liksom i sin tanke att de är ju där borta. Då borde jag ju vara där med. Så han liksom drog sig lite upp. Men Helge Anders sa, fel strategi. Och sa, vadå då? Liksom, men jag ska ju vinna dem för Kristus. Nej, fel strategi. Vad var strategin? Vad var den Helige Ande? Du går åt andra hållet. Vadå då? Liksom, de är ju där borta. Då blir ju liksom gapet ännu större. Nej, du går åt andra hållet. Så han gjorde vad Herren sa. Han gick åt andra hållet. Så det där gapet, det blev väldigt, väldigt stort mellan honom och hans gamla kompisar. Som ville dra honom åt visst håll. Men vet du vad som hände? Det var att efter en tid så var det någon här borta. Och tittar liksom, ja där borta är han ju, just det. Ja, det är intressant, helt annorlunda. Hans liv är helt annorlunda, väldigt annorlunda. En kom över, en till kom över. Det var några stycken som kom över. Och poängen var, han sa så här. Och det här får han stå för, och jag menar, men jag är helt inne på samma linje. Han sa, jag tror inte att om jag hade gått över här till dem, jag tror inte någon av dem hade kommit över hit bort. De kom, de här, inte alla, men några, för att de såg att mitt liv var annorlunda. Därför kom de. Så bidrar detta till att någon lär känna Herren när jag har en relation. Det är det jag ska ställa på. Påverkar de mig? Stick därifrån. Men om jag kan påverka dem och liksom ha ett inflytande, ja visst, det är ju så jag når människor. Jag kan inte isolera mig. Vi ska inte leva med en klostermentalitet. Att jag ska dra mig undan och liksom vara i ett annat sammanhang. Så nyckeln i allt detta, det är alltid förberedelse och villighet. Vi var hemma hos Lisandro och Heidi i torsdag sa det. Och vi pratade just lite om det här. Och vi hade lite olika vittnesbörd. Bland annat André delade också just det här med liksom att vi helt plötsligt, oväntat, får vi en situation där någon vill höra från oss. Och är vi redo? Är vi villiga? Många gånger är vi ju inte där. Och liksom bara, liksom, aha, det här har jag inte förväntat mig. För poängen är inte om det händer eller när det händer, utan det är liksom, är jag redo? Det är Gud som för människorna i min väg. Allt jag behöver göra, det är att vara villig och redo. Men bidrar det till att någon lär känna Herren, så ska jag tänka om Guds vilja. Och den sista punkten nu, och jag har hållit mitt löfte nu att det skulle inte bli längre. Det är den sista och sjätte punkten. Den hittar vi i första Korinthierbrevet 10 och vers 31 till och med 33. Första Korinthierbrevet 10. Vers 31 till 33. Och punkten är då, gör allt till Guds ära. Gör allt till Guds ära. Och så här står det. Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas och att de ska bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Det här är skrivet också i sammanhanget om just de här avguda offrerna och köttet som de åt. Och ni ser det tre grupper han talar om. Han talar om judar. Och de är speciella. Det är Guds egendomsfolk. Och de har sina ritualer och rutiner och sin tro och så vidare. Och sen talar de om greker. Och grekerna är ju en ganska liten folkgrupp i sig. Men de talar också om hedningarna. Liksom de icke-judarna, så det vill säga alla andra. Så de ofrälsta judarna. Och de ofrälsta grekerna eller hedningarna. Och så säger och Guds församling. Det vill säga de troende som är både judar och hedningar tillsammans i kyrkan. Han säger, jag vill inte vara till anstöd för någon av dem, vad de innebär. Och han säger att hans ambition är att leva på ett sådant sätt att han får vara ett vittnesbörd och att de många blir frälsta och kommer till tro. Så det här är ganska härligt. Nu har vi tittat på 6 olika punkter. Vi lägger bort det som tynger. Vi löper loppet. Vi ser till att inte ta in saker i våra liv som får oss att sakta ner, utan att jag verkligen kan springa loppet. Vi tvivlar inte. Vi låter Gud tala till oss om olika saker. Och jag kommer fram till saker i mitt liv. Jag gör det med gott samvete och jag gör det i tro. Men i allt detta så ställer jag mig också frågan, är jag till fall för någon? Är jag det, kan jag då på ett enkelt sätt undvika någonting, göra någonting så att jag inte behöver vara till fall? Och sen ställer vi också frågan, kontrollerar det mig? Är det någonting som i sig är gott, men det drar mig bort från det? Det bidrar inte till helheten, så att säga. Och så ställer vi också frågan, bidrar till att någon lär känna Herren? Liksom, är det det? Eller är det bara att jag vill göra någonting? Eller har jag ett syfte i det jag gör eller med det jag gör? Och så har vi då det här, gör allt till Guds ära. Vi visar vem Kristus är och vad det innebär att följa honom. Och Gud i sin trofasthet, han kommer att använda oss rikligen. Vad är Guds vilja? Att vi blir helgade. Hagiatso, avskilda till honom på område efter område. Ofta uppenbarar Gud väldigt tydligt, väldigt klart vad som är rätt och vad som är fel. Och jag kan uppenbara eller urskilja det. Men det är tillfällen, eller finns tillfällen, då han inte gör det på det sättet. Skriften talar inte klar text på det sättet. Det finns de här områdena. Nu har vi tittat på 6 olika punkter. Hur vi kan resonera och tänka runt det här och på det sättet leva ett liv som förhärliga Gud, så att många människor kan komma till tro och att vi kan växa i nåd och kunskap och löpa loppet. Nummer 54, Anders Johansson springer just nu in över mållinjen. Nu är tävlingen slut. Och jag älskar det liksom, att vi kan alla komma fram. Vi kan alla löpa loppet. Men vi vill göra det effektivt. Handlar inte om att löpa loppet så att jag kommer att jag uppnådde frälsningen eller jag behöll frälsningen. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att löpte jag loppet så att Gud fick göra sitt verk i mitt liv så att jag blev maximalt förvandlad till hans sons avbild som är Guds vilja för Guds syfte, rättare sagt, i Romarbrevet 8:29-30 för våra liv. Här vi ber att du välsignar de här tankarna. Tack Jesus att vi fick dela dem. Tack Jesus för ditt ord som är rikt. Tack Jesus för allt det vi har sagt. Vi ber att du talar till oss nu Jesus i ditt namn. Bygg upp oss Jesus. Och jag vill också ge en inbjudan om någon lyssnar som aldrig har tagit emot det eviga livet. Bibeln är väldigt klar och tydlig att vi måste tro på Herren Jesus Kristus som vår frälsare för att kunna få evigt liv. Och hur gör vi det? Om jag blir övertygad i mitt hjärta att jag är en syndare, och det är vi alla, och jag tror att Jesus Kristus var Guds son, Gud som kom i människoform, tog synden på sig, dog för den, betalade priset, blev straffad för min skuld, och att han har dött, blivit begraven och uppstod igen. Och på grund av att jag litar på att det var för min skull, så ger Gud mig en gåva. Och det betyder att han ger mig sin egen rättfärdighet som en gåva. Så att jag kan stå rättfärdig inför honom. Inte på grund av mina egna gärningar eller min egen godhet, utan på grund av att jag tog emot honom i mitt liv. Jag gjorde som Abraham i Romarbrevet 4:3. Jag trodde Gud och det räknades mig som rättfärdig. Om du inte har gjort det, fatta det beslutet. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Men så svårt kan det också vara. att acceptera enkelheten. Men låt inte enkelheten bli en stötesten, utan ta emot det i ditt liv och hör om dig. Kom till vår församling eller gå till en församling som undervisar Guds ord, så att du får växa i nåd och kunskap och att du kan löpa loppet som Gud har satt framför oss. Vi tackar för de här tankarna i ditt namn, Jesus. Amen.